Herman Lindqvist läser sin egen bok Kungliga frierier.
Frierier och bröllop i mer än 1000 år. Men inte mycket kärlek. Sverige har varit en monarki i mer än 1000 år. Moderna och trovärdiga kungalängder brukar börja med Erik Segersäll, därför att han var den första kungen som bevisligen, i alla fall under en tid, regerade över större delen av det vi kallar Svealand och Götaland samtidigt. Erik Segersäll styrde på 900-talet. Och från hans tid fram till idag har Sverige haft 73 regenter. Tre av dem gifte sig aldrig, nämligen medeltidskungen Johan Sverkersson, drottning Kristina och Karl den XII. Många av regenterna gifte sig flera gånger, så vi har haft långt över 70 kungliga frierier och bröllop. Över 90% av dessa äktenskap ingicks inte av kärlek utan av politiska, ekonomiska och dynastiska skäl. Kärlek, om den alls fanns, fick komma efteråt. De allra flesta, 40 stycken av kvinnorna som gifte sig med svenska kungar, kom från utlandet. Det finns många förklaringar till det. Fruktan för inavel var naturligtvis stor. Lika viktig var kungens rädsla för att den inhemska drottningens familj skulle bli en pockande maktgruppering och kanske också en börda för kungen. Hon kunde ha bröder och andra släktingar som alla krävde höga ämbeten, titlar och förmåner eftersom de genom henne kommit så nära den högsta makten i landet. En av Erik Segersälls hustrur kom från utlandet. Hon hette Gunhild och var syster till den första polska kungen. Eriks son, Olof Skötkonung, gifte sig med Estrid, furstedotter från andra sidan Östersjön. Och deras dotter gifte sig med fursten av Novgorod. Och deras döttrar gifte sig med prinsar ännu längre bort. En blev drottning av Ungern, en annan stammor till alla prinsar av huset Bourbon. Det är fascinerande att tänka sig att Olof Skötkonungs barnbarn är stammor för Spaniens nuvarande kung Juan Carlos. Men så är det. Man kan förundras över hur förhandlingarna gick till i slutet av 900-talet. Hur reste sändebud från det ena hovet till det andra? Hur förhandlade de? Vilka språk talade de? Resultatet blev i alla fall att redan från 1000-talet har den svenska makteliten släktband med makthavarna i många delar av Europa. Drottningrollen var inte lätt. Hon skulle på en gång vara vacker, rik och begåvad och av anrik furstesläkt. Men ändå fick hennes strålglans inte överglänsa makens. Hon fick absolut inte ha släktingar med sig som syntes eller hördes, och de fick under inga omständigheter begära förmåner. Mycket sällan fick den unga bruden återvända till sitt hemland för att besöka släkt och vänner. I samma ögonblick hon kom in i brudkammaren och kanske för första gången såg sin man, en ibland tandlös dräglande gubbe, så skulle hon förvandlas till en fruktsam bidrottning som regelbundet förväntades nedkomma med arvingar, givetvis bara av manligt kön. Då tronföljden var rejält tryggad kunde man tänka sig en eller annan dotter, eftersom de kunde vara bra att ha som bytesobjekt i framtida dynastiska schackspel. Drottningen skulle också med sin rikedom och börd upphöja mannen och ge deras gemensamma barn släktband till andra kungliga familjer. Några få av våra drottningar klarade av alla dessa krav med glans. Många blev olyckliga. I synnerhet som de flesta ganska snart blev mer eller mindre öppet bedragna av sina män. Att giftermålet var en politisk, ekonomisk, dynastisk planering visar sig flera gånger under